Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
We're here to win a championship. I mean, I'm not no issue saying that, and there's a high expectation for us.
Vi har laget till att komma långt i ett slutspel och serien och Champions League, så att vi trivs med det och vi axlar den rollen. Så att jag trivs med att vi har höga förväntningar på oss.
Well, that's why are we doing this? It's to win. I mean, I don't think anybody that's involved at this level has any other intention, so let's not be afraid to say that.
Rock'n'roll verkade ha varit i Örnsköldsvik mot slutet, och lite rock'n'roll kan man kanske också säga i Rögle, för det har svängt en hel del från Leksand till Växjö. Modo är nästa motståndare för Rögle uppe i Örnsköldsvik, och Modo har alltså gjort 14 mål de senaste två matcherna, och efter Modo kommer sen ett riktigt toppmöte, väntat toppmöte mot Frölunda borta. Så två intressanta, tuffa, spännande rock'n'roll-möten för Rögle härnäst. Daniel Roth är i studion och även jag, Mattias Hjelm. Och vi ska försöka då plocka fram en hel del kring vad Rögle har gjort under de senaste matcherna. Och vi ska få lyssna till Daniel Saar, vi ska ha lite statistik som jag har tagit fram nu när Linus Hallin inte är här den här veckan heller. Och kanske någonting mer, Daniel.
Så ut som att du både bakar muffins och dirigerar finska symfoniorkestern när du pratar. Det är synd att inte folk ser dig. Man är helt hänförd av ditt rörelsemönster.
Finsk symfoniorkester, det tar jag som en väldigt fin komplimang. Sebastian Rönnström i HF-podden gav mig en annan komplimang här av veckan. Att jag påminner om Per Andersson. Så finsk symfoniorkester och Per Andersson, vilken underbar kombination att få gå vidare från.
Ja visst. Men Linus, kan inte du säga någonting denna veckan? Du behöver inte bara stå där och nicka i 45 minuter. Jag tycker du får säga någonting.
Ja. Han kommer att komma tillbaka här sen och ta för sig och ha monologer i 3 timmar.
Jag tror faktiskt han är tillbaka nästa vecka, men då är ju inte du här.
Så nej, jag ska väga en liten sväng.
Vi ska inte, det är ingen osämja, det är bara...
Nej, det är bara olyckliga sammanträffanden.
Exakt. Men ja, så är det. Nej, men det finns mycket att prata om. Det känns som att skillnaden mellan prestationen i Leksand kontra sen Växjö var ju större än vad det brukar vara så här års.
Det har varit, jag ska inte säga ner, men det blir lättare att prata ner, upp och få till en vågform så. Det var ju inte ner när man ändå vann mot Malmö premiären, men spelet var inte på några höjder. Så blev det bättre i Örebro och då förlorade man efter straffar. Sen blev det sämre i Leksand och förlorade man logiskt. Och så bättre mot Växjö och då vann man logiskt. Så ja, det svänger om Rögle så här långt.
Ja, det gör det. Men det gör det ju faktiskt de andra lag också. Jag tycker ibland att det är att det blir lite för endimensionellt eller för mycket svart och vitt.
För mycket 90-10?
Ja, men lite grann. Pratar man om Rögle-sport så pratar de ju om att liksom Rögle var katastrof mot Leksand. Och sen var Rögle fruktansvärt bra mot Växjö. Men man glömmer ju att liksom Växjö var katastrof mot Rögle. Växjö kastade bort matchen. Växjö spelade på, liksom, tycker jag, var bland det blekare jag har sett på länge. Så att det finns ju motståndare också, och lite grann så här års så turas ju lagen om. Det är en bra match, så när det är en som är, man faller igenom lite, alla skriver på sina system. Men skillnaden brukar inte vara så stor. Och med tanke på hur mycket Rögle har på plats så var det ändå anmärkningsvärt att det skilde så mycket mellan prestationerna i Leksand och kontra hemmamatch mot Växjö.
Du kommer att ge en träningsrapport.
Ja, det är ju intressanta grejer kan jag utlova.
Och vi kommer också försöka besvara lyssnarfrågor. Så det är en hel del.
Jaha då.
Också i det här avsnittet. Men jag tänkte att vi ska plocka fram en siffra så här. Och gotta, nej, inte gotta oss i, men gotta oss i siffror. Men kanske inte gotta oss i siffrorna i sig. Ja, du kommer fatta.
Fram en siffra bara, helt ja. Enkelt.
Jo, men när vi nu pratar om att det svänger i Rögle. Jag tittar på tabellen. Man behöver faktiskt inte gå längre än så. Visst, Rögle är femma efter fyra spelade matcher. Men, så här. Man gör alltså färskt mål i serien tillsammans med Skellefteå, Luleå och Oskarshamn. 8 stycken på 4 matcher. Det är ju väldigt blekt får man säga med tanke på den forwardsuppsättning som Rögle faktiskt besitter. Och så möter man då Modo, en fräsch nykomling med mycket SHL eller elitseriestatistik kanske man ska säga bakåt i tiderna. Elitseriehistorik som alltså har gjort flest mål. Ja, Modo av alla lag har gjort flest mål. Men den här siffran 8-9 målskillnad hos Rögle, den sticker ändå ut och är förvånad. Jag ska ta en siffra till. Jag ska ta en siffra till på en gång för att det belyser detta ännu mer. Du får stå tyst, Daniel.
Mm, ja, jag bara väntar. Det ser faktiskt lite ut som Per Andersson utför någon slags monolog. Han har fått papper och det är som Nils Poppe springer i dörrar. Ja, men kör.
Ja, en förklaring bakom de här siffrorna är förstås special teams. Och det här är intressant. Och minns tillbaka nu, Daniel. Ja, kommer du ihåg förra säsongen när vi stod och pratade om Rögle powerplay och nu hade statistik och så här. Jag vill minnas i alla fall att vi pratade om att man kanske inte fick så många powerplay som andra lag under den säsongen. Det som är intressant här nu det är att Rögle alltså spelat flest antal minuter i powerplay av alla lag.
Mm.
Okej, i och för sig har Skellefteå fått fler powerplay, 18 stycken mot Rögle 16, men i minuter sett 29 minuter och 21 sekunder, nästan en halvtimme man har spelat med en man mer. Och man har alltså en effektivitetsprocent i powerplay på 18,75 och är 10 i den tabellen. Visst, det är tidigt i matchen, men ändå, det är en signal om att det är någonting som inte har funkat i det som vi på förhand trodde det skulle vara ett signum, och förmodligen kommer att vara ett signum, men det är inte det än så länge. Och så går vi till boxplay. Ja, då är Rögle alltså sist i den tabellen. Man har 61,54% räddad penalty killing. Och slår man ihop de där siffrorna, 61,54 plus powerplay 18,75, vilket man gör ibland, så får man 80,29. Och det där har man ju hört att man ska helst vara över 100. Så special team har ju varit ett fiasko så här långt. Nu tar vi de här orden. 90-10 igen. Det har inte varit bra. Och det förklarar också 8-9 i målskillnad i Rögle.
Jag kom på en massa saker jag skulle säga, men du pratar så snabbt och så om så mycket så att jag tappar mina tankar på vägen.
Jag kanske kan hjälpa dig.
Nej, men jag tycker väl kanske att det är lite tidigt om jag får vara Mr. 60-40. De har spelat 4 matcher. Det skulle behöva 4 matcher till kanske innan man kan utläsa mönster som går att liksom läsa in något större i. Jag tycker liksom, det var väl en signal efter Leksandsmatchen att Cam Abbott ritade om i kedjorna. Efter det så hände det vi fick se mot Växjö, och där såg man ju någon slags förlöst kreativitet i alla fall. Där fanns ju, efter 2 matcher mot både Leksand och Örebro, jag tror Rögle gjorde inte något mål i spel 5-5, så gjorde man det mot Växjö. Framförallt fanns det ju intentioner, man kunde ju gjort mycket mer. Det var ribbskott och det var 2 i stolpen tror jag, och skapade jättemycket, fick framförallt fart på fler spelare, tycker jag, fler hela liksom Abols med sällskap ryckte upp sig. Sheen tycker jag kom liksom loss med Brady, Ferguson och Linus Sandin, så att Någon slags uppryckning där tycker jag att man fick till genom att kasta om lite i kedjeformationerna.
Men ändå, du är inte förvånad över att det med de siffrorna i powerplay och boxplay då, så här, jag vet att det är tidigt, men ändå.
Det är ju inte bra. Alltså deras boxplay har ju inte börjat bra. Den siffran är ju kass. Powerplay är en sån grej som jag ser att de tränar på. Det funnits liksom intentioner. Jag tycker fortfarande att de har alla komponenter för att lyckas i powerplay, men de har inte riktigt fått till det. Men eftersom det är så få matcher, hade de gjort liksom gör man ett mål till i den här powerplay-statistiken så hoppar man kanske upp 3-4 platser i statistiken, för då får man en mycket bättre procent. Så jag menar att det är lite tidigt att dra slutsatser kring är powerplay bra eller dåligt. Än så länge tycker jag.
Okej, okay. Men det faktum att man faktiskt har fått spela i numerärt överläge flest av alla lag då. Visst var det väl ändå en frustration i laget över det förra säsongen?
Jo, men det är ju en tydlig indikation på att det här laget står på mycket stadigare fötter. Ett lag som har pucken mer, som är mer i anfallszon, som är jobbigare att möta. Det var många matcher man såg förra säsongen där de fick inga powerplay med sig och var frustrerade kring det. Men det borde kanske mest på att det fanns inte så många situationer att hämta utvisningar ifrån. Har de mycket hot, offensiva hot från bred front. Egentligen alla fyra kedjor kan skapa målchanser och tvinga motståndarna att dra på sig utvisningar. Så att de kommer ju säkert att vara ett lag som ligger topp tre i den statistiken, som kommer att få spela mest i powerplay, det tror jag, för att de har så pass mycket kreativitet och offensiv kraft.
Man kan ju säga det att de är ändå femma, trots att det finns flera faktorer som skulle kunna förlösas vad det lider. Jag menar Simon Ryfors, den så upphåsade hemvändaren, har inte gjort mål än på de här fyra matcherna. Han gjorde ju ett antal mål under träningsmatcherna. Riley Sheen, förväntad målskytt, har inte gjort något mål. Albin Sundsvik, inte heller gjort något mål. Thomas Gregoire, som ju då används en del i powerplay, har inte gjort mål. Så det finns ju hur säger man? Det finns potential här.
Jo, men det finns det. Sundsvik hade väl en i stolpen i premiären och en i stolpen i går mot, eller i lördags mot Växjö. Så menar, det kommer säkert att rätta till sig vad det lider. Sen får man väl också väga in att Dennis Everberg försvann med någon slags lite freak-skada. Liksom ritade om kedjorna och tvingades dem att tänka om. Och framförallt där han är nyckelspelare i powerplay. Så det är kanske också en liten faktor till att powerplay-spelet inte har klickat 100% än.
Och Dennis Everberg är kanske inte så långt från spel?
Nej, det tror jag faktiskt inte. Efter att ha sett dagens träning. Det sista jag skulle säga innan powerplay, det enda som möjligtvis är oroväckande för Rögles del, det är väl att än så länge ser man ju inte de här tendenserna hos Thomas Gregoire. Tycker jag att han skulle vara en riktig liksom stjärna som är komplett och som kan bära till powerplay. Det tycker inte jag att jag har sett ännu. Om Adam Engström är liksom självklarheten själv, har växt ut och visat att han kan bära en sån roll, så har man inte sett av Thomas Gregoire ännu, även om man får säga att hans kurva har gått åt rätt håll.
Kan det bli så att istället för Thomas Gregoire i powerplay så kommer Michael Kaplan användas där?
Faktum är att båda de två spelar i samma powerplay-enhet imorgon. Om det ser ut som det gör på träningen idag. För där var faktiskt båda de två var med. Vi kanske ska glida över till det.
Ja, men det låter rimligt eftersom vi var på väg att prata lite grann om Dennis Everberg. Som jag såg också var inne och tränade en del av passet dagen innan du var ute idag. Det vill säga jag var där på tisdagen och du nu på onsdagen.
Precis. Om vi börjar där, jag sa först att Gregoire och Kapla var i samma powerplay-uppställning, så beror det på att det var en enda spelare som inte var på is under onsdagen, och det var han inte på tisdagen heller, och det var då Adam Tambellini som spelade i helgen men som därefter är borta. Jag frågade en av Rögles kommunikatörer som sa att det är någon dag för dag historia, så det är inget allvarligt med Tambellini.
Jag tror att det handlar om en krasslighet. Helt enkelt.
Okej.
Okay. Vad jag har förstått.
Ja, mäktigt att du kommer här och smyger in lite.
Jag kanske har fått mer information än vad jag skulle.
Ah, det gillar vi. Ja. Det gillar vi. Vi gillar att vara överinformerade i den här podden.
Så det är nog inget allvarligt. Sen vad det är för form av krasslighet, det vet inte jag. Men jag tror att det handlar om någon släng av någon slags sjukdom kanske.
Rassel i magen eller näsan kanske.
Något sånt.
Ja.
Det blir spekulativt, men ja.
Vi behöver inte säga mer än så. Men då
verkar inte vara någon skada i alla fall.
Nej. Och när det gäller Dennis Everberg, det är väl egentligen där när vi flaggar för intressant information. När du var där igår så fick jag uppfattningen att han tränade i en egen färg, en röd tröja.
Stämmer. Han var med i början av passet fram tills det började bli lite mer spel. Då klev han av.
Då tror jag att han på något vis har blivit clearad, för att han tränade i ordinarie grön tröja idag. Och han spelade på Adam Tambellinis plats med Saar och Ryfors. Han deltog i alla träningsmoment, även om han liksom kampade två mot två i en cirkel. Han spelade också boxplay när man tränade powerplay. Alltså han ingick i boxplay-organisationen. Han var alltså inte med inom powerplay-uppställning. Hade han varit det hade man ju nästan kunnat säga 100 att han spelar. Det låter fortfarande tidigt med spel. De har ju sagt mitten på oktober, och man liksom följer den här tidslinjen som de sa att rehabiliteringen skulle ta. Men uppenbarligen går det bra. Han tränar för fullt. Och gör man det och inte får bakslag, så skulle inte bli förvånad om han faktiskt spelar den här veckan. Sen om det blir imorgon eller på lördag, det vet jag. Det återstår att se. Det kanske till och med dröjer till nästa torsdag. Det är den som lever får väl se det.
Och du sa alltså, ta det igen, vilken kedja spelade han i?
Alltså han spelade med Ryfors och Saar.
Vilket är intressant utifrån hur det såg ut igår när han då hade klivit av. För då var det ju fortfarande Ryfors och Saar, men då med Axel Smeds där. Och nu då Dennis Everberg. Man kanske ändå ska hålla det öppet att det kan bli en långt tidigare comeback än vad som sagt från början.
Det tror jag. Att Dennis Everberg spelar före mitten av oktober tror jag vi kan bara, utan att ha någon doktorshatt någon av oss, så kan vi nog säga att det känns ju, alla tecken pekar dit att han faktiskt spelar match inom en vecka. Om vi gissar. För det är en gissning.
Ja, precis. Det är en gissning. Vem vet? Kanske är han på isen redan i Örnsköldsvik. Vem vet?
Vi får se. I övrigt kan man väl rapportera om ganska händelsefattigt, eller man ska säga. Inga förändringar i alla fall. Och det mest intressanta där är väl att den här backhierarkin som vi har stått och gissat om här tidigare veckor, den lever ju lite som de har gjort innan. Brandon Davison ser ut att vara kvar som sjunde back. Han bildar back på med Walter i Viljanen på dagens träning. Och Johannes Johannesen alternerade lite. Så att, och de har inte sådana nummer på hjälmarna direkt. Men om man får göra en gissning så är väl Johannes Johannesen nionde back och längst ifrån spel. Sen är det kommer Viljanen, och sen är det då Davison som är sjua och får lite istid här och där.
Men du kunde se det tydligt idag, för igår gick det inte att göra det, för då rullade, alltså då var det två backpar som var fasta, och det var ju då Kapla och Engström och Lesund och Gregoire. Men sen gick de alltså runt på fem backar, och de spelade, alla spelade med varandra, alltså Davidson, Viljanen, Ludvig Claesson, Samuel Jonsson och Johannes Johannesen. De gick liksom runt, så det fanns inget fast backpar bland de fem.
Okej, okay. Men så var känslan idag att Claesson och Jonsson som har funkat skitbra ihop, de fortsätter, och även Lesund Gregoire.
Där kanske vi ska ändå fastna lite vid det där.
För det tycker att, jag. Det är en snackis.
Det är en snackis, och vi ska säga det också att det kommer att komma en text med Brandon Davidson ut till er, så att ni kan få mer av vad han tycker och tänker. Jag kan ändå...
Är det hd.se du
refererar? Ja, det kommer nog att vara där, om vi inte ska lägga någon annanstans.
Nej, vi kör då. Jag tycker att det känns ganska inarbetat nu.
Ja, det känns så.
Hjalm.se.
Hjalm.se, där kommer alla importintervjuer.
Nej, vi skiter i det. Ja.
Brandon Davidson då, alltså utanför, en spelare med NHL-meriter, varit i 7 NHL-klubbar, och okay, inte så många matcher i varje klubb, men ändå, han är inte här för att vara sjunde back, så mycket kan jag ju avslöja. Så det där är en situation som kommer att bli än mer tillspetsad om nu han Lian Wichsel också kommer in som blir en tionde back, och den killen kommer inte att vara back nummer 9, och blir det så, då kommer det vara att någon behöver flytta på sig.
Alltså jag skulle inte bli chockad om det kommer ett pressmeddelande att Johannesen lånas ut till kanske ett allsvensk toppklubb eller så. Han känns ju som han är längst ifrån. Men vi har fått en del lyssnarfrågor på det temat, att faktiskt tre av importerna, får man säga, även om Johannesen är norrman och har spelat i Sverige, att Johannesen, Viljanen och Davidsson är utanför truppen. Och det är tre, nu var Viljanen här i slutet på försäsongen, men det är två nyförvärv som är utanför, sex backar. Och det är väl för tidigt att liksom, dra det så långt som en del vill göra, liksom att recensera Chris Abbotts värvningsarbete på backsidan. Men än så länge känns det ju inte som att man har prickat 100 rätt på backsidan.
Nej, okej, det är tidigt, men det finns ändå tendenser så här tidigt. Och visst, det kan hända massor framöver, men vi har ju inte framtiden i vår spåkula, så vi måste resonera utifrån vad som har hänt och hur det ser ut just nu. Jag vet inte. Bröderna Abbott, inga backar. Är det inte deras spetskompetens på det området? Vi har ju haft backsidan uppe tidigare säsonger också. Eller går man för mycket all in på forwardsidan och tänker att har vi bara den starkaste forwardsuppsättningen så löser sig det mesta? Eller vad är det här? För att det har ju inte varit självklart från början heller, innan serien satt igång, att det här kommer vara en backsida som levererar.
Nej, det var ju det stora frågetecknet inför premiären. Vi har pratat om det många gånger i den här studien under försäsongen, att jag inte riktigt kan se hierarkin. Jag ser inte riktigt hur tanken är. Det är lite kreativitet, kan jag tycka. En ganska lite överskott av lite liksom den fysiska, mer fysiska, fyrkantigare varianten kanske. Jag har tänkt på en del saker här. Jag tror att en grej som gör att situationen ser styggare ut, om man ska säga, det är ju att Lesund är med och är med fullt ut och är spelduglig, och var spelduglig redan från premiären. Om jag har fattat det rätt så var hans medverkan tveksam. Alltså man visste inte vart det skulle ta vägen. Så att jag tror någonstans har man ju byggt en backsida utifrån att det kanske är så att Lesund inte är med. Nu är han med och spetsade till det, och då är de helt plötsligt 9 istället för 8 kanske. Det är kanske så att en sån som Viljanen eller kanske Davidsson inte hade varit här om man liksom hade gått in i en säsong där man visste att Lesund är 100% fit.
För det är väl så att Davidsson är den som är mest lik Lesund i spelstilen?
Det skulle jag säga.
Det skulle kunna vara en förklaring.
Samtidigt är Davidsson liksom en, om man säger, nu har inte jag sett hans löneavi, men det är ju en dyr spelare, kategori dyr spelare, och det gör ju att den typen av spelare blir inte kvar länge på bänken. Så att den här situationen, ska inte detta sluta med skilsmässa, då måste han ju snart antingen steppa upp eller liksom beredas plats och spelas igång liksom, för att det är ingen hållbar situation. Brandon Davidsson tror jag inte kommer att sitta som sjunde back i Rögle i december.
Men även om det är tidigt och du inte vill recensera Chris Abbotts arbete för mycket, men just det faktum att vi ändå har pratat om backsidan inför säsongen, och även med Lesunds eventuella närvaro eller inte, varför har man inte, tror du, omöjligt för dig att svara på, men om du försöker gissa till, varför har man inte gått på ett tungt etablerat namn som man vet funkar i ligan, som man hade chans till förra säsongen men det inte blev så, utan satsa på Thomas Gargoire som vi inte vet kommer han att funka i SHL, Brandon Davidsson inte är den här poängbacken och kanske har att göra med Lesunds status och så, men har du någon tanke kring det där?
Ja, men Nu dök ju den situationen med Abols upp mitt under säsongen runt jul eller så, där han signade för Rögle. Det var ju liksom en etablerad toppspelare i SHL som ville vara kvar i SHL. Varsågod att fighta som honom. Rögle vann, en första center och andra center är klar. Det fanns ju ingen riktig sådan på backsidan. Rögle har också velat ha den här, vet han, Gabriel Karlsson som är i Växjö. Men där fick ju Växjö liksom besked sent i somras. Så ska man liksom signa upp sig på någonting stort och dyrt och förmodat bra, så fanns det ju ingen i vad jag vet i abolls-kategorin från Sverige. Utan där fick man gå på någon från en annan liga. Grégoire var ju väldigt framgångsrik i Finland. Så finns det inte i Sverige så får man blicka utomlands. Men jag tror det är väl en faktor att det fanns ingen klockren kandidat som liksom satt i Sverige och ville vara kvar i Sverige.
Men ett ämne som ändå berör backarna och värvningarna av backar. Så det är ändå så att Rögle vill spela ett spel som är snabbt och frejdigt framåt. Men då har man alltså ändå, och jag återkommer till det, alldeles oavsett Lesunds status så värvar man Davidson, man värvar Grégoire. Så pass mycket måste man ha sett att de två är inte de snabbaste backarna. Och borde kunna förutse att de kommer inte vara snabbast hos Rögle heller. Alltså, borde man inte ha prioriterat mer fart i backleden, eller hur? Jag förstår inte riktigt.
Jag vet inte, alltså jag tänker inte att stå och hålla något försvarstal för dem.
Nej. Menar,
men vi liksom snabb, när Grégoire vinner ju kanske inte SM på 100 meter häck, men det är inte det han är här för. Han är ju, det är ju en kreativ spelare. Det är ju mer än kreativ. De är ju helt olika, Davison och Grégoire. Och Grégoire, även om han inte har världens snabbaste ben, så kan han ju fortfarande spela en, vara snabb i armar och huvud och liksom ha ett snabbt spel i sig. Nu har vi inte sett riktigt vad han går för hans försäsong blev upphackad. Det är ju också en sån, alltså det är en sån faktor som gör att allt man står och liksom dömer ut efter 4 omgångar kan man få äta upp när det är omgång 30, för att du måste ge det mer tid, även om jag vet att vi lever inte i den tidevarvet där man ska ha tålamod. Allting är energidryck istället för filer och flingor till frukost. Så jag vägrar liksom gå i den fällan och köra i det diket. Men man kan ju konstatera efter 4 omgångar in i SHL att den enda backen som är helt klockren av nyförvärven är ju Ludvig Claesson. Skulle jag säga.
Mm. Och varför är han det?
Ja, men han, som lite som vi var pratade om redan när de signade om att Linus har sagt samma sak, att han kommer att passa perfekt in, och det tycker jag man har fått kvitto på att han gör, att han håller hög, stadig SHL-klass. Men att han var sjunde back i Växjö hade fler anledningar än så. De 6 backarna som var före var ruggigt, ruggigt bra. Så att det tycker jag, där de ju verkligen kan sätta en bock på att det är en klockren värvning. En riktig Abbott-värvning om man ska säga. Grégoire, ja, juryn kommer att överlägga tid till. Han är inte uppvarvad. Jag tycker att det har sett bättre ut. Det såg betydligt bättre ut i lördag som det gjorde i omgång 1. Sen är ju de stora frågetecknen kommer ju längst bak i ledet. Men Davidson, stort frågetecken. Viljanen, känns som att han har varit liksom lite extra, eller lite, han har varit ganska, startat ganska långt ner i hierarkin eller i tänket, och Johannesen är ett nyförvärv från Allsvenskan.
Precis, men de två då, Johannesen och
Viljanen.
Viljanen hade de ju ändå, kom ju in i slutet av förra säsongen, man hade tid att se vad han gick för, och sen tog det jättelång tid när man bestämde sig för att, han ska vi ha nästa säsong också. Och Johannesen, visst från Allsvenskan, men vi har ju sett allsvenska spelare storma fram ganska snabbt ändå i vissa lag och så. Men tanken bakom de värvningar, ja, det vet ju inte du heller, men om vi funderar högt, alltså det är svårt alltså.
Jag tror att Johannesen i första hand är en back som är tänkt för leverans nästa säsong. Det tror jag. Jag tror inte de har förväntat sig kanske att han ska in och lyfta det här laget på 6 backar redan denna vintern. Det tror jag inte. Men å andra sidan, om man är lite raljant, eller det gillar vi, va?
Om man är lite, det gillar du, va?
Ja, men om man är lite provocerande så kan man ju fråga sig, och det är ju att mina frågetecken hamnar ofta på backsidan. Vad har Johannes Johannesen som inte Samuel Johannesson hade?
Ja, alltså du jämför med Samuel Johannesson.
Ja, men det var ju en följetong här. Han slog liksom aldrig igenom. Fick väl riktigt liksom det här stora förtroendet flyttar vidare och är väl och betraktas som en toppback i SHL idag. Men jag menar, han trodde man ju aldrig riktigt på att vad har Johannes Johannesen som inte Samuel Johannesson hade? Ledande fråga kan.
Vad har Johannes Johannesen som Samuel Johannesson inte hade?
Ja. Det kan inte mycket att fiska efter att svara. Min teori är liksom att jag tycker inte att Johan, alltså de är intressanta på samma sätt liksom. De ser ut som ungefär samma typ av, om man får liksom göra en karikatyr av spelare, så är de ju samma fack liksom. De är ju spelande backar, högerskickliga, spelskickliga, alltså mjuka i kroppen, mjuka i handlederna, snarare än liksom, det är ju inga fysiska backar som ska täcka skott med öronen liksom. Det är ingen som gör det i och för sig, men det är inte den kategorin.
Allmän Bibic täckte ju typ med näsan, så att det finns spelare som har offrat huvudet också.
I och för sig. Nej, men de har ju lite grann skapat en situation där med hur backhierarkin ser ut. Att det just är de tre backarna som sitter utanför, det väcker frågetecken. Men samtidigt så understryker det än en gång, tycker jag, att tränarna är och med Cam Abbott i spetsen, inte särskilt liksom populistiska. Skulle man ta ett politiskt korrekt beslut, om man ska säga, så hade ju de nyförvärven åkt rakt förbi och spelat, och sen så hade kanske Samuel Jonsson åkt ut liksom, för att nu är det så många backar och det går inte att ha Brandon Davison utanför. Jo, det går visst det. De skiter lite grann i status eller vad folk tjänar. Det finns sedan länge och sedan gammalt ett orubbat förtroende för Allen Lesund och Samuel Jonsson. De är friska, de presterar, då spelar de.
Det kan man absolut säga, att det är icke-populistiskt och att man går för de som är bäst för dagen och kanske också lite över tid. Samtidigt som det också då, som jag varit inne på, signalerar om att de inte har träffat rätt bland backarna. För skulle de ha gjort det så hade de inte behövt sidsteppa de här backarna. Så att det beror på vilken sida man tittar på det där myntet.
Ja, men det gör det. Och just antalet som de har, det gör ju att två hamnar på läktaren. Och ibland kan man ju motivera det med att den ena av dem som hamnar på läktaren är junior. Nu är det ju 9 seniorer i truppen och då blir det blir ju en spetsigare situation snabbt. Så att, nej, men den här situationen kommer nog inte att hålla på så länge.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Länge till, det tror jag inte. Jag tror det kommer en utlåning eller att någon ledsnar och bryter kontraktet faktiskt.
Ja, för det bör väl landa där att det blir ohållbart och det kanske uppstår slitningar, ett starkt ord, men ändå vissa problem med att hålla backar utanför på det sättet.
Jo, men det tror jag. Och nu kvittot är att Lesund, om man nu Lesund är betraktas som helt återställd, så då kanske man inte heller i Rögles fall aktivt kan stoppa någon som säger att det verkar inte som att ni tror på mig här, jag kanske ska packa mig vidare. I en tajt säsong med ont om backar så kanske man försöker hålla den på gott humör, men nu kanske man inte stoppa en sån spelare. Jag vet inte. Det är mycket vi inte vet, men vi gissar så gott vi kan.
Ja, men vi kanske ska prata om några spelare som har lyft sig. Men innan dess kanske du ska ta hur övriga laget såg ut.
Ja, men det behöver vi inte gå igenom, för det ser ut som det gjorde senast. Så att Riley Sheen fortsätter med Brady Ferguson och Linus Sandin. gör jag det ändå. Och Rodrigo Abols fortsätter med Anton Bengtsson och Albin Sundsvik. Och sen fjärde kedjan har ju varit intakt hela säsongen. Fjärde kedjan som får ganska mycket cred internt. Många spelare man pratar med som lyfter de här. Felix Nilsson, Linus Sjödin och
Oskar Pettersson.
Tack.
Vi kanske ska lyssna till Daniel Saar här nu innan vi själva pratar om spelare som kanske förtjänar en och annan ros.
Ja, men det kan vi väl göra. Jag fångade Daniel Saar och jag frågade om han kunde hitta tre spelare som på olika sätt har överraskat honom, stuckit ut. Han hittade tre och han säger så här om den första.
Ja, men Felix Nilsson får jag säga där. Jag är imponerad av de stegen han har tagit nu. Över sommaren och säsongsinledningen. Han har gjort ett riktigt bra jobb. Driver kedjan där på ett bra sätt. Jag spelar med honom lite på försäsongen. Och man märker att han är otroligt smart och skicklig spelare. Så han tror jag kan fortsätta ta många steg framöver.
Märker du stor skillnad på Felix mot förra säsongen när han var inne och testade med lite mer bara?
Ja, men sen kommer det nu ganska naturligt också nu. Han har fått känna på det lite och nu vågar han ta mer plats och tar verkligen för sig. Så det ska bli kul att följa honom.
Om du plockar fram en andra spelare som har överraskat dig på något sätt, vem blir det då?
Adam Engström har fortsatt att ta steg från förra året. Kul att se hur han spelar och vågar göra saker med puck på den här nivån. Och med den farten han gör det hela tiden. Han är hela tiden ett hot och jag vet hur svårt det är på träningen. Du kommer upp mot honom ska täcka ett skott. Du får hela tiden vara beredd på att det kommer någon fint i sidled. Han var bra för oss.
Det ser alltid ut som att han har så mycket tid med pucken.
Ja, man skapar sig nog ganska mycket tid själv. Och det som jag säger att spelarna har börjat få respekt för honom. Det är tufft att gå stenhårt för då kommer han göra bort den. Vilket vi har sett några gånger. Han har fått med sig någon utvisning. Och lite så. Så det har väl nog med det att göra också.
Hittar du en tredje spelare som har överraskat dig i någon riktning?
Ja, men Peter Schatcha, målvakten, har varit väldigt stabil, tycker jag. Han är imponerad av att han tävlar på varje träning. Han går stenhårt efter varje puck och gäller upp. Och sen har han varit grym i matcherna vi har spelat också. Så vi har två väldigt stabila målvakter, så det är viktigt.
Han utstrålar ett enormt lugn, gör han inte det, Kvatcha?
Jo, men det tycker jag också. Du känner dig trygg när du har honom där bak. Tycker jag även med Marie Falk. Man känner sig lugn när båda två är där bak.
Och till sist, nu ska ni åka till Ångermanland. Det var ett tag sedan du var mot Modo borta. Vad är för tankar inför den matchen? Nykomlingarna som gjort 13 mål de senaste två matcherna hemma.
Ja, det ska bli kul. De har kollat lite på matchen igår. Som de var med 6-1, va? Och de har ju ett jäkla självförtroende. Spelar med fart och fläkt. Och vi kollar lite video idag i anfallszon så snurrar de på bra. Så det gäller att vara vaken där. Och framförallt hålla oss till vårt spel. Så ska det nu gå bra. Men det ska bli roligt.
Okej, Daniel. Då ska vi se. Vi tar det bakifrån. Peter Kvartja.
Just det.
Ja. Och spelare nummer två.
Ska du gå igenom Saars listan?
Ja.
I rätt ordning då så är det väl Felix Nilsson, Adam Engström och Peter Kvartja.
Ja, och jag tänkte ta det tvärtom. Peter Kvartja, Adam Engström, Felix Nilsson.
Ja, det går också.
Det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll. Då, eftersom jag leder det här så, så börjar jag med Peter Kvartja.
Ja.
Han har ju faktiskt fått eller gjort en strålande säsongsöppning. Han är statistiskt, även om statistiskt är ganska styltigt och stelbent och rätt känslokallt eller varmt beroende på hur siffrorna ser ut.
Nej då.
Men han är ju den statistiskt bästa målvakten. Han har i och för sig bara stått två matcher och har Rifalk också gjort. Men det säger någonting. Han har alltså bäst räddningsprocent och han har bäst goal against average. Och vad är då goal against average? Kan du genomföra? Kan du redogöra för det, Daniel?
Alltså, hur många mål han släpper in i genomsnitt?
Ja, men för att få fram den siffran, för han har släppt in 2 mål på 2 matcher. Och då tänker man att hans goal against average skulle vara 1,0.
Mm.
1 mål per match. Men det är det inte. Det är 0,96. Och hur hänger det ihop?
Jag vet inte, Brasse. Hjälp mig.
Ja, men det är så. Som jag förstår det så räknar man alltså ut det där måttet på att man tar antalet mål som en målvakt släppte in, alltså 2. Målvakten är Kvartja. Och så delar man det med tiden målvakten stått i målet och sen multiplicerar man det med matchlängden. Han har ju stått 125 minuter och inte 120, för det var ju en förlängning uppe i Örebro.
Ja, just det.
Så då tar man alltså 2 och så delar man det på 125 minuter, så gångrar man det med matchtiden som är 60 minuter, då får man 0,96.
Fantastiskt.
Ja, så nu vet ni det också. Men hans räddningsprocent är alltså 95,35, vilket är en skyhög siffra. 2 är Carl Lindbom, 95,24. 3 Marcus Högberg i Linköping. Lindbom står i Färjestad. Högberg i Linköping, 94,52. Och så 4 Jonas Enroth, 92,54. Medan då Kristoffer Rifalk har en betydligt lägre siffra och en betydligt tuffare inledning. Mitt stalltips, Kvartja står mot Modo.
Okej. Okay. Man kan väl säga att Rifalk har stått i mål när Rögle har gjort sina sämsta prestationer av de här 4. Hemma mot Malmö och borta mot Leksand. Kvartja har stått i mål borta mot Örebro och hemma mot Växjö. Men icke desto mindre har han ju verkligen fortsatt övertyga, precis som han gjorde under försäsongen. Så att han har verkligen huggit i från början och det kommer att bli en Rifalk måste nog upp på liksom karriärs bästa höjder i Rögle tröjan för att om han ska hålla Kvartja bakom sig på lång sikt, tror jag, av liksom det vi har sett så här långt att döma.
Absolut, Rögle har ju varit bättre i de matcherna som Kvartja spelat. Samtidigt så hänger alla spelare ihop i en enhet, så det är inte bara så enkelt heller. Men,
nej, absolut inte.
Men det jag har tänkt på när det gäller Kvartja är att det är inget av de här 2 målen som har varit någon sån här, oh, det såg billigt ut. Eller något annat skott som skulle kunna gått in som man hade tyckt att det blivit billigt. Utan han har tagit allt han ska plus lite till. Medan det kanske har funnits något mål hos Rifalk som var lite för enkelt.
Jag tror inte Kvartja har släppt in något mål i 5-5 ännu. Han släppte in en straff, eller 3 straffar i Örebro. Sen är ju både Malmös mål och Växjös mål är ju powerplay, har jag för mig.
Örebros mål.
Förlåt.
Ja, Örebro, det stämmer. Det är powerplay mål.
Örebro och Växjös mål är ju powerplay-mål och en sidledsförflyttning och en bra Sylvegård-skymning. Så fick vi in Sylvegård också.
Ja, välkommen in Sylvegård i Röglepodden.
Ja, det behövs.
Det behövs. Det blir lite stämning och hetta i studion.
Exakt.
Vi går vidare från Kvartja till Adam Engström. Och han har vi pratat en del om redan.
Ja. Det tåls ju att fortsätta göra. Han går ju verkligen från klarhet till klarhet. Har ju rivstartat sin andra säsong. Får väldigt mycket lovord överallt. Med all rätta. Han är ju majestätisk. Han var ju otroligt bra i lördagens match mot Växjö också. Och i den här oklara backhierarkin får vi verkligen säga att och det kanske de hade på känn liksom, att han skulle fortsätta. Men han är ju given, en given back 1-2 för dem den här säsongen. Än så länge en given första back.
Det är ju så dumt det här, för att jag skriver ju också om Rögle. Så jag får ju inte vara partisk här. Men jag blir ju ändå så lycklig när en back som Adam Engström lyckas. Ung och så romantisk i sitt spel. När han dansar fram och gör lite vad som helst med sina piruetter och jag gillar ju sånt där. Ni vet ju att jag har verkligen så här att Adam Engström kommer att vara toppback, en av de bästa i SHL den här säsongen. Och så börjar han så här. Det känns så kul alltså.
Romantiskt. Då hälsar vi Björn Ranelid. Välkommen till Röglepodden.
Ja, men det känns som att det är en romantisk back i sitt spel. Alltså, ni får tänka vad ni vill, men för mig är det så i alla fall.
Mm.
Ja, men det är motsatsen till cynisk back. För mig är inte Adam Engström någon cynisk back. Han är romantisk.
Nej, det är en vacker bild du målar upp.
Ja, men världen behöver mer kärlek.
Ja, det kan vi vara helt överens om.
Ja, skönt. En punkt vi tycker lika.
Ja, man kan väl också ett snabbt omnämnande. Det var ju kanske också låga odds på att han skulle vara en framträdande spelare i Rögle. Men det känns ju som, verkligen som att Rodrigo Abols har inlett säsongen starkt. Tagit täten i poängligan. Stark prestation mot Växjö. Det är verkligen en motor, han driver sin kedja, han är stark i powerplay, han fixar utvisningar, han är ju komplett och verkligen ett lokomotiv att luta sig mot. En tung faktor till att Rögle står så starkt som de gör än så länge.
Enig. Felix Nilsson måste vi säga någonting om också. Den är unge center som får lovord av Daniel Saar.
Jo, men då, jag förstår att de är uppskattade internt. Om vi pratat mycket om oklarheten på backsidan, så är ju liksom rollerna och liksom hierarkin på forwardsidan är ju glasklar. Och det är en häftig konstellation där med att man har samlat ihop tre, de kanske bland de yngsta spelarna i fjärdekedjan. De är än så länge väldigt konsekventa. Jag tycker det är intressant att se att de faktiskt får inte de så mycket istid i vare sig, eller ingen istid alls i vare sig powerplay eller boxplay, så det är ju risk i vissa matcher att de får lite mindre istid än alla andra. Men det är ju intressant att se att när man tittar på matcher som perioder som klockar upp mot 17-18 minuter, så är det de som är inne på isen även när det är kryssresultat liksom. Det tyder ju på att de får ett förtroende, de tar det förtroendet. De är väldigt, de jobbar hårt och de har inte gjort några poäng, och det är inte deras primära uppgift heller, men jag tycker att de har verkligen startat säsongen lovande för laget.
Stämmer, de har inte gjort några poäng, men det finns i alla fall en av de tre som varit nära och som kommer nog att spräcka den där nollan snart, och jag tänker på Oscar Pettersson. Han brukar finnas där framme, och det har inte varit långt borta vid några tillfällen.
Nej, han kunde gjort två redan i premiären. Det kommer säkert att trilla på, men de har nog, men om Simon Ryfors skulle nog rätt snart vill jag göra ett mål och känna liksom att han bör bidra. Men jag tror inte att Felix Nilsson och de har samma stress kring att produktionen måste lossna. För de spelar inte lika mycket och de har inte riktigt de arbetsuppgifterna. Det här är som papper de här.
Jag står och bläddrar. Det blir bara fler och fler. Jag kör varv på varv på varv på varv här.
Är det Ranelids nya roman du står och bläddrar i? Du börjar prata med...
Välkomna till hockeyn, spelet som kramar.
Ja, men du, Adam Engström driver sin passare som kärlekens språk.
Ja, ja. Ja, jag ska skriva en hockeylåt om Adam Engström.
Ja, tycker jag.
Under pseudonymen Björn Ranelid.
Kreativt.
Jo, men säga någonting om motståndet också som kommer här nu. Modo. Det är
Modo,
ju,
Modo, Modo.
Modo, Modo, Modo. Jag tycker att det är jättekul eftersom jag vurmar ganska mycket för Norrlandslagen. Ah, vad konstigt. Han kommer ju från Norrland. Nej, det gör jag inte alls det. Men,
5000 lyssnare så här. Jo.
Jo. Långt ifrån Norrland.
Nej.
Men jag tycker det är kul att de är tillbaka i SHL, och de verkar totalt orädda. Och vad var det? 7-4 mot Linköping, tror jag. Och sen
6-1 mot HV. De har gjort 13 mål på sina
13,
sista...
Jag sa 14 tidigare. Förlåt, 13. Vi ska inte överdriva.
De har gjort 13 mål på sina två senaste hemmamatcher. Eller sina två hemmamatcher. De har spelat i Övik. Nej, men de gick upp sist, och det är svintufft att överleva första året. Det här är väl någonstans enda chansen att rivstarta på det här viset. Skaffa sig lite poängbuffert. Hoppas att de allsvenska spelarna växer i SHL-kostymen och att det liksom kan lyfta lite successivt. Så att de har börjat precis som man måste göra om man ska klara sig.
Deras bästa poängmakare är Sam Wing säger man Vignon. 6 poäng. Näst, han ligger 2 poäng i ligan. 3 är Johan Södergran, 5 poäng. 7 är Erik Valli Walterholm, 5 poäng. Och på 20 plats Riley Woods, 4 poäng. På topp 25 finns ingen Rögle-spelare. Så att det finns några spelare att hålla koll på för Rögle där, uppenbarligen. Inte minst när Modo har hemmaplan.
Mm. Ska bli intressant att se.
Och därefter kommer alltså Frölunda. Frölunda som är med där uppe i toppen av tabellen, men som inte heller har rivstartat den här säsongen. Nu har man vunnit 2 matcher, men knappt. Så den matchen, ska du se den, Daniel?
Ja, tänkte jag.
Det är bra. Ska vi ta läsa frågor?
Ja, eller vill du ha en spaning först?
Ja, jag kan ta en spaning.
Jag har tjatat om det här sista veckorna, om betydelsen eller av spelare som kommer från bygden, som är born and raised och gjort sina 10 000 timmar i Elholmsfabriken. Skellefteå är ett intressant parallellfall. Jag vet att du nämnde dem. Jag läste en tweet i veckan som jag faktiskt fastnade för innehållet. Det var Robin Lindgren som skrev att Skellefteå har nu 26 spelare på kontrakt i A-laget. Apropå att Seb Forsfjäll spelar till sig ett rookie-kontrakt. 26 spelare på kontrakt i A-laget. 15 av dem har spelat sig upp till SHL via juniorlaget. Och 10 av dem är födda och uppvuxna i Skellefteå. 10 av 26 spelare är födda och uppväxta i Skellefteå.
Wow! Wow!
Överlägset bäst i Sverige.
Det är imponerande.
Det är sjukt imponerande. Där kan man snacka om kvalitetssäkrad ungdomsavdelning, verkligen. Och apropå Skellefteå ska jag säga att har jag glömt det flera veckor. Du vet backen Axel Sandin Pelika.
Oh, en annan riktigt härlig spelare att titta på.
Exakt. Vet,
romantisk back.
Vet du vem han hittade en klubba av, en gammal klubba av, som stod i Skellefteå Kraft Arena i somras. Började lira lite, slå lite flippmackor och kände att det här är nog en klubba som jag vill ha som min, när man liksom beställer personaliserade klubbor.
Du menar individualiserade klubbor?
Ja, kan man ju säga.
Det här har jag läst, men jag kommer faktiskt inte ihåg.
Joa Matti Altonen!
Just det! Jag har inte läst det. Du sa det till mig förra veckan. Oh, det är ju så stort. Nu är ju, det är min nya favoritspelare. Då har jag 2 stycken.
Ja, det har du.
Och båda är backar.
Och båda är romantiska,
japp, eller? Japp,
ja.
Men det är ju... Hur gick det där till? Det där måste du ta.
Ja, men Joa Matti Altonen spelade ju Skellefteå för några år sedan. Innan han väl packade ihop och drog därifrån också. Och lämnade väl kvar någon klubba som blev stående i ishallen. Och när han, Axel Sandin Pelika, hittade den av en slump och testade den och kom på liksom att ja, men den var shapad som den passade honom. Liksom. Han gillade stuket, han gillade hooken, han gillade liksom styvheten och allt. Så att, det blev liksom hans prototyp när han sen beställde klubba.
Alltså, vet du om Joa Matti Altonen vet om detta?
Nej, det vet jag inte.
Det kanske är så att jag ska ringa till Joa Matti och prata med honom.
Ja, men gör det. Det kan väl vara...
Och Joa Matti Altonen var en ganska romantisk spelare.
Ja, det är sant. Jag har aldrig hört dig så här romantisk som denna vecka. Det är episkt faktiskt. Underbart. Vi har fått lite läsarfrågor också, lyssnarfrågor. En del hoppar jag faktiskt över, för de är kopplade till det här 3 importbackar utanför. Det känns som vi har pratat nog om detta. GV4Life skriver: du skrev i din krönika, ja det antar jag, efter 2 omgångar att detta Rögle så stadigt och färdigt ut på ett helt annat sätt jämfört med samma tid föregående säsong. Tror de flesta kunde instämma. Sen kom Leksandsmatchen som jag anser var katastrof dålig i 60 minuter. Inte bara i tredje när målen ramlade in bakom Rifalk. Därefter direkt en styrkedemonstration mot Växjö som kunde slutat med större siffror. Kan Leksandsmatchen skrivas av som en kollektiv djupdykning, eller finns det risk att vi hamnar i samma mot lag som spelar lite avvaktande? En lång fråga.
Mm.
Intressant fråga.
Mm. Jag tror inte att vi har sett den sista plattmatchen av Rögle än. Kanske att det inte blir några plattmatcher efter jul. Men under hösten tror jag att det kommer att komma en och annan till. Inte minst med tanke på det vi har varit inne på tidigare. Även om backarna inte kanske ska beskyllas för att det har varit plattmatcher mot framförallt Leksand då, så känns det ändå inte som att vi kan slå fast att, ja, men nu har man hittat kedjorna, man har hittat backpar, så nu kommer det att rulla på. Nej, det kommer nog komma fler bumps på vägen.
Ja, men det tror jag också. Och jag har varit inne lite på detta att lagen turas lite om i början av säsongen, det var dåliga, och jag tycker att man glömmer ibland motståndarna också, att de också gör jättebra eller jättedåliga matcher. Men jag pratade med Daniel Sa om just det med Leksand. Han var inne också på att de blev lite konfunderade av Leksands liksom avvaktande spel. Inte att det var någon ursäkt för att de spelade dåligt, men det ingår väl också i läroprocessen så här tidigt liksom, att man gör någon slags plan och sen det här blev inte alls som vi hade tänkt oss. Och sitter kanske inte alltihopa, och då hade det varit tidigt senare under säsongen när allting är oljat, så kanske man hittar ur ett sånt mönster och löser det på något vis. Nu kändes det som att man bara grävde i gropen djupare ju längre det tiden gick.
Jag tror att man också ska ha med sig det att det pratas mycket om mentala spel, men fram till den matchen, det var ju tidigt, men Leksand hade ju haft mycket skriverier om sig, mycket negativa skriverier, hade tappat ledningar och inte öppnat säsongen bra. Sen kommer Rögle-matchen hemma i Tegera Arena. Någonstans fanns det säkert med bilden att nu måste vi vinna, kosta vad det kostar vill. Det var som en slags urladdning där. Sen vände man hem då för Rögle och ska möta Växjö, som inte haft den, vad ska vi nu kalla det för om vi inte ska ta över orden fiaskon i munnen, men som har haft en lovlig okej start, och Rögle behövde då studsa tillbaka. Så att det finns ju såna här effekter från en match till en annan hos motståndare och sig själva också, som man måste ta hänsyn till, tror jag.
Faktiskt. Det är tuppkammar som växer lite okontrollerat, men det blir intressant att se Modo imorgon. Det kan kanske vara rent av ett passande läge att åka och möta dem. De har vräkt in 13 mål på 2 matcher. Det är ju risk att man är lite styv där, och så står det 0-2 efter 10 minuter.
Precis.
Den som lever får se, men lagen turas ju lite om att liksom styrkedemonstrera, och sen i nästa match så är man helt av banan.
Så kan det mycket väl bli, eller så fortsätter Modo på sin romantiska bana.
Ja, vi får se. Signaturen Langenbrunner skriver: vad händer med om Bichels intåg i Rögle? Lånas någon ut?
Och det kanske inte bara är någon, det kanske till och med handlar om 2 spelare. Lånas ut eller försvinner?
Så är det ju. Ansluter Bichel, så är det ju förmodligen 2 av dem som vi ser nu som inte, alltså, fortsätter här hela säsongen. Antingen lånas ut eller bryter kontraktet. Vad jag har förstått så är Dallas training camp igång. Jag vet ingenting mer om detta. Jag läste Aftonbladet hade något silly svep igår där de refererade till motstridiga uppgifter. Källor i Sverige säger att Bichel ska till Sverige när han ryker, om han gör det. Och källor i Nordamerika säger att han är predestinerad för att stanna i AHL i så fall kanske. Så att det är väl vad som går att rapportera i det ärendet.
Mm.
Sen är det väl egentligen, alltså, vi har en hel del frågor och kommentarer här, men det berör lite grann ämnen som vi har varit inne på. Uppdatering gällande Everberg, powerplay, boxplay. Vi har kloka lyssnare, eller lyssnare som tänker i samma banor som vi i alla fall. Sen får man var och en avgöra om det är kloka eller okloka. Men vilka vinner den interna poängligan, tror du? Frågar Gusti Karlsson.
Jag tror att det vi ser nu kommer också vara det vi ser i slutet. Jag tror att Rodrigo Abols kommer att vinna den interna poängligan. Jag tror att han kommer att vara vinnaren före Simon Ryfors, och Adam Tambellini är på en tredje plats. Jaha, det var ju kaxigt att säga så. Tambellini ska väl vinna hela poängligan, men vet inte det med Tambellini. Han har spelat 4 matcher och gjort 1 mål. Ingen jätteproduktion. Och nu, ja, om det nu är krasslighet eller någonting annat. Han hade en strulig förra säsong. Ska det börja strula snabbt igen här nu? Han behöver kontinuitet, och då vet vi att han kommer att förmodligen kontinuerligt producera. Även om han är blek i vissa matcher så kommer det komma poäng. Men Jag vet inte. Jag tror att det är större konkurrens, eller det är större konkurrens för honom i laget nu för att vem som ska vinna poängligan.
Mm. Intressant att se om han spelar imorgon. Han var ju kommit till Rögle från just Modo, så för första gången Tambellini i så fall möter sin gamla klubb imorgon.
Vad tror du själv? Vem tror du vinner interna poängligan?
Jag tror nog också att Abols ligger nära till hans. Han har uppenbarligen akklimatiserat sig snabbt i sin nya klubb. Han ser redan liksom harmonisk och hemma ut och har dragit igång med produktionen direkt. Han har gjort 2 mål de första 4 matcherna. Ryfors har inte fått sin produktion och flyga ännu. Det är inte för sent att börja med det i och för sig. Men jag tror Abols har nyckelroll i powerplay och det rullar på där. Han ska göra 20 mål, läste jag i vår kollega Lisas text i helgen. Det är ju stödigt facit.
Det kan det mycket väl bli.
Ja, ska du önska lyssnarna en behaglig tillvaro några timmar till och sen så börjar lidandet igen fredag morgon.
Ja, önskar dem ett underbart liv till nästa match.
Ja, sen rakt ner i gruvan fredag morgon. Kan ni må som vanligt igen?
Nej, jag säger så här. Jag tycker att en sån här vecka, och med tanke på vårt snack, så säger jag så här. Jag önskar en romantisk fortsättning på veckan.
Ända fram till nästa onsdag kanske, då jag och Linus tar över den romantiska facklan.
Ja, Linus, nu vet du vart du ska ta vid någonstans.
Har du någonting att tillägga, Linus, innan vi slutar här? Jag tycker du har stått och nickat nu en timme. Ingenting.
Nej, han tyckte att det var... Han bara gjorde så här, drog ut med armarna.
Han gör som vartecken. Nej, men han verkar nöjd också. Men då tycker jag att vi stänger för...
Ja, det gör vi. Och vi tackar såklart er för att ni har följt oss den här veckan också. Önskar er välkomna tillbaka om en vecka. Och glöm inte hd.se. Där har ni allt som ni förhoppningsvis behöver. Hej med er!
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.